Men varmt välkomna säger vi igen då till Tuttoringen. Det är fortfarande då 11 oktober, tisdag. Det har gått några timmar sedan vi släppte det sjunde avsnittet. Men grejen är att vi har fått mycket frågor nu. Och jag märker ju nu att jag och Malte pratade ju väldigt mycket om typ så här Wayne Yip. Och typ så här filmskapande som konstform egentligen ganska mycket mer än vad vi pratade om själva avsnittet. Vi liksom lämnade egentligen med att det inte hände så mycket och att det var en transportsträcka. Vi liksom, det var ju noll liksom dissekering av vad som faktiskt hände. Så jag känner lite ansvar här nu som liksom poddskapare, om man kan använda det lite högtravande uttrycket. Så jag vill gå igenom lite grann av det som hände i avsnittet. Lite specifika händelser med utgångspunkt då från det vi har fått till oss framförallt på Twitter. Malte är ju kanske då södra Sveriges mest upptagna student. Så att det här blir en monolog helt enkelt från mig i sann Christian Borell-anda. För er som tar den referensen. Men jag hoppas att det går bra ändå. Sen siktar vi på att köra ett avsnitt faktiskt på lördag redan efter finalen och då tar vi såklart ett stort grepp på dels själva serien i stort, vad som hände i finalen, men också då på enskilda händelser som vi tycker är viktiga. Liksom. Så att det kommer bli ett matigt avsnitt och i väntan på det här så ska jag försöka... Det är som att jag ska sitta här och svara på frågor. Jag vet ju egentligen inte mycket mer än ni andra som tittar på serien. Men jag har ju några tankar och funderingar i alla fall kring det som har hänt och kring det som kommer hända. Så vi kan väl börja i det som jag tycker är ganska intressant och det som har blivit en liten följetong sen de dök upp första gången. Och det är den här trion då. Trion, vad man nu ska kalla dem för... De ser ju lite otäcka ut. De klär sig i vitt och de är liksom klädda i sina huvor och de följer efter då kometmannen, meteormannen. Han som vi, jag och Malte, har kommit fram till är Gandalf. Sen om det är Gandalf återstår att se, men jag känner mig ganska trygg i det fortfarande. Och då är det många som tänker att i och med att de här tre följer efter meteormannen och med tanke på hur de är klädda och vissa attribut, och så tolkar man då det som att i och med att de följer efter meteormannen så är meteormannen Sauron helt enkelt. De vill hitta Sauron och därför följer de efter den här meteormannen. Och absolut, det är ju en teori. Jag tror inte att den stämmer, för att grejen är ju att om de skulle vara efter Sauron, om man då ska ta liksom utgångspunkt i till exempel hur de ser ut och hur de klär sig och sådär. Alltså uppenbarligen så är ju det här ganska mäktiga varelser. De besitter ju ganska mycket makt och någon sorts så här magiska krafter. Det såg vi nu när de kom förbi harfotarna. Och de brände ju ner skiten, liksom. Brände ner hela deras, inte by, för de har ju inga byar så sett, men de brände ner deras vagnar och de hade ju samlat in massa frukt och grejer. Liksom. De älskar ju sånt, harfotarna. Samla grejer, frukter och sniglar och sånt. Äter de ju verkligen, är väldigt mycket av. Nej, men då brände de ju upp det här. Och man såg ju då att de är väldigt liksom mäktiga. Men så min take på de här tre, det är inte att... dels finns det ju någon teori också som florerat att den här förgrundsfiguren, man ska kalla den för, den här blonda personen, att det skulle vara Sauron. Men det tror jag inte. Snarare tror jag att Jag har två spår här. Liksom. Antingen tror jag att det här är någon sorts umayar, hur man nu ska uttala det, som är ett alviskt ord som betyder typ alltså demon. Det är alltså, vad ska man säga, onda varelser. Alltså varelser som har blivit liksom korrumperade. Och det här ordet då, umayar, det är ju en anspelning på ordet mayar, som är... Ja, men de här andeväsendena som kom till jorden, som till exempel då majarer är ju till exempel Gandalf eller Sauron eller Saruman och så vidare, och de då som blev korrumperade av de här, de blev ju då omajar, Det är väl, jag tror det är så liksom, man använder den termen. Jag är inte helt hundra på det här, men jag tror det är så man använder det. Men jag tror det är så man använder det. Och i så fall är ju det här någon sorts, som man kallar det för, liksom, mörkrets lakejer på något vis. Som då är efter den här meteormannen som jag tror fortfarande då är Gandalf för att, inte vet jag, take him down typ. Att de är på något sorts uppdrag då från Sauron. Att leta reda på den här karaktären. Och ja, inte vet jag varför. Men någon sorts syfte har de ju. Och den andra teorin som jag lutar mer mot då, det är ju att de är någon sorts alltså Melkor, alltså Morgoth-kultister. Det vill säga att de tillber då Morgoth eller Melkor. Och det vi vet då som har läst lite backstory, det är ju att alltså Morgoth, eller då Melkor, var ju då den mäktigaste av alla Valar som kom till jorden. Men blev då, han föll så att säga, ser det som Lucifer, då en som fallen ängel typ. Föll då och ville själv då bli gud, kunde inte bli det. Men vill då fortfarande vara någon sorts liksom dark lord. Och det blev då krig och han blev utkastad från Middle Earth. Och är nu borta från Middle Earth när vi kommer in i den här serien då. Rings of Power. Men grejen är ju att hans inflytande är ju fortfarande väldigt starkt. Och det är det ju källmaterialet också, att det är så. Och det finns ju väldigt utbrett på vissa liksom områden och vissa platser ett utbrett då Melkor, ska man säga, tillbedjande, alltså Melkor worship, liksom, brist på bättre ord på svenska, men ni fattar vad jag menar. Och det är ju också väldigt tydlig grej det som kommer hända, i alla fall i böckerna och så, alltså i Tolkiens material, så är ju då det som händer i Númenor är ju väldigt kopplat till Melkor worship då. Alltså Melkor tillbedjan eller dyrkan, kanske ett bättre ord. Melkor dyrkan. För i källmaterialet, och spoiler alert då, så kommer ju Sauron till Númenor. Och liksom, lång historia kort, men han introducerar då, för Sauron är ju då, det kan vi ju säga, för det som inte vet, Sauron var ju alltså Melkors, eller Morgoths, liksom främsta tjänare, hans högra hand liksom. Så att när då Melkor försvann från Middle Earth, så liksom tog ju Sauron upp liksom facklan där. Han tog över stafettpinnen kan man säga. Och fortsatte då det här eländet som Melkor sysslade med. Så att även om Morgoth är borta från Middle Earth, så är fortfarande hans inflytande väldigt starkt i och med att Sauron är kvar. Och det som hände med Númenor och liksom det fall, alltså, och Númenors fall var ju liksom, i princip en direkt konsekvens av att Sauron kom dit, och hur han kom dit och varför kan vi ta en annan gång, men jag tar lite snabbt här nu bara. Och han introducerade då Melkor dyrkan. Och det blev såklart en nedåtgående spiral, och till slut var allt korrumperat, och till slut fick de megahybris, Numenanerna, och ja, det blev som det blev. Alltså Númenor föll, försvann helt enkelt från jordens yta. Men det kommer vi väl komma in på i serien nu, för er som inte vet det. Och sorry för spoiler, men så att inflytandet som Melkor har i Rings of Power-serien är ju fortfarande väldigt starkt, så att det är en annan gissning jag har, att det här helt enkelt är då, ja, Melkor-dyrkare som vill ställa till det helt enkelt. Så att det är liksom det jag tror, att någon av de grejerna tror jag att de här tre lutar åt. Och sen var jag inne på det lite snabbt i förra avsnittet, den här Balrogen som vi såg. Det var ju så att Durin den tredje, alltså dvärgkungen då i Casa Doom, det som sen kallades för Moria, som vi stiftade bekantskap med återigen då i Sagan om ringen-filmerna och böckerna, såklart. Han kastade ner ett löv då, som färdades ner den här Mithril ådran långt ner i berggrunden, och ja, där såg vi när landade på marken brände upp, och där var liksom, lo and behold, en balrog. Och en balrog som för övrigt också är en majar. Alltså det är också en sån här andeväsen som korrumperades och blev då Morgors eller Melkors liksom tjänare och liksom medhjälpare. Och det är ju så att det, förmodligen är ju det här alltså Durins Bane som den här balrogen i Sagan om ringen kallas. Den balrogen som dödar Gandalf i filmerna. Och där Gandalf sen blir, han blir ju då återuppväckt igen av Eru. Gud då. Och dödar balrogen i den processen. Och det är mycket möjligt, för att grejen är, i Sagan om ringen filmerna, när de kommer dit till Moria, så vet de inte riktigt vad som har hänt. Också alltså long story short, men det är ju så att Khazad-dûm, där nu Durin och Durins farsa, Durin och Durin, är i Rings of Power. Det är ju då en stor stad, en stor gruva liksom. Det som hände då är, och det får vi höra också i filmerna, att dvärgarna, de blev lite för giriga liksom. De började gräva lite för djupt och lite för girigt, och då de väckte då den här balrogen som fanns i djupet. Och den balrogen hade vilat där i typ, jag tror det, ja men 5000 år eller någonting. De hade flytt då och han la sig och vilade där. Det finns säkert fler balrogar i samma område. Men blev då väckt av dvärgarnas grävande efter Mithril. Och den här balrogen tog då kål på dvärgarna där. Och det är därför han kallas för Durins Bane, för att det var ju då Durin den sjätte. Och det är en Durin då som kommer finnas långt, långt, långt senare. Efter då Durin den tredje och fjärde såklart, som vi ser i serien nu. Så att jag vet inte om den balrogen är då den balrogen. Det måste det ju typ vara. Och är det så att den balrogen ska vakna nu, så är det ju ett liksom time hop av Guds nåde. Men det är vi också ganska vana vid än så länge i den här serien. Det är ju väldigt tidskomprimerat allting. Så att det skulle inte förvåna mig om den här balrogen nu kommer liksom unleash hell på Khazad-dûm och på de här dvärgarna. Och att det är då händelsen som kommer leda fram då till det vi till exempel ser i Sagan om ringen. Men det återstår ju att se. Men det måste nästan vara den balrogen, alltså Durins Bane. Han som, den balrogen som då dödade Durin den sjätte i loren. Och den balrogen som dödades av Gandalf i filmerna. Är det luddigt nog? Ja, det tror jag. Och sen en fråga till. Vart tog då Gandalf vägen? Nu läser jag Thomas Wilbacher här, hans Twitterflöde. Han hade en massa frågor efter avsnittet, vilket jag förstår. Eftersom vi inte gick in på någonting som hände i avsnittet. Vart tog han vägen? Jag vet inte. Han blev ju liksom lite förvisad-ish ifrån harfuttarna. Han försökte hjälpa dem då med ett... alltså det hade ju brunnit på något vis, stället de skulle till. Det var ju någon... ja, men det hade ju flygit aska och allt möjligt från det där vulkanutbrottet. Så de hade ödelagt ett område där de skulle plocka sina äpplen, liksom, typ. Han försökte då göra det här, ställa det här till rätta igen. Men misslyckades och höll på att krossa då Nori och något barn till i processen. Och det gjorde att han skickades bort, mer eller mindre. Eller han drog helt enkelt. Sen såg vi ju att han lyckades ju faktiskt med det han skulle göra. Och träden liksom blommade och bar frukt igen, typ dagen efter. Så att han lyckades ju ändå. Och det är också så, varför skulle Sauron göra en sån grej? Alltså varför skulle Sauron göra goda grejer? Köp liksom inte att den här meteormannen är Sauron. Det i mitt huvud så kan det inte vara så. Det går liksom inte. Men skitsamma, vart han skulle, nej, ingen aning. Det vet jag faktiskt inte. Det återstår ju att se. Men det är klart att det kommer bli någon sorts stor clash här nu i säsongsfinalen. Det vore ju mäktigt att få en scen kanske med Adar, med Halbrand Sauron och med Meteormannen. Och Galadriel på ett hörn då kanske. Så någon sorts showdown som då leder in i säsong 2. Men det får vi se hur det blir med den saken. Och sen är det någonting som behöver redas ut, tror jag. Vi har gjort det en gång, men det ska väl inte göra det igen. Och det är ju de här harfuttarna. Alltså, vad är det för någonting? Är det hobbitar? Är det någonting annat? Grejen är ju att det här är en till grej som är liksom kontra loren. Det här är ingenting som Tolkien har hittat på, utan det här är ju manusförfattarna som liksom går bananas. Och tvunget liksom skulle ha med hobbitar av någon anledning. Harfoots är ju liksom källmaterialet är ju en typ av hobbit, alltså en liksom hobbitras typ. Det fanns tre stycken hobbitraser från början, och det var ju då Harfoots, det var Fallowhides och det var en tredje som hette Stores. Och de här tre, de var lite olika. Typ en del hade skor, en del var lite längre, en del var lite kortare, en del var lite mer så här äventyrliga, en del var lite mer bekväma och lata. De hade lite olika liksom karaktärsdrag och egenskaper. Men ju längre tiden gick så blev de här bara till en hobbitras som bara hette liksom hobbitar. Eller hober, som det står i svenska översättningarna. Hober, uselt ord. Så jag säger hobbitar istället. Och grejen med hobbitar, Harfoots eller Fallowhides eller whatever, vad det nu är för någonting, hobbitar, det är att de fanns liksom inte förrän i den tredje tidsåldern. Alltså den tidsåldern där som Sagan om ringen utspelar sig i, och liksom hobbitboken och hobbitfilmerna. Fanns inte före dess. Och i Rings of Power är vi ju i den andra tidsåldern, alltså tusentals år före den tredje tidsåldern. Och det här har ju manusförfattarna försökt att lösa då genom att göra harfotarna till någon sorts föregångare till hobbitar. Alltså ursprungshobbitar, liksom homo erectus typ för hobbitar. Och de är då också ett nomadfolk. Det är de ju inte överhuvudtaget i filmerna eller i böckerna. De är väldigt bekväma av sig och slagit sig ner i fylke och liksom tar det ganska chill där. Men de här harfuttarna i Rings of Power är ju ett nomadfolk. De håller sig gömda, håller sig undan. De vill inte synas och inte höras. Och det skulle då vara anledningen till att ingen har hört talas om de här i den här andra tidsåldern. De är liksom de gömmer sig helt enkelt. Och därför känner ingen till dem. Så det är någon sorts liksom överbryggning som manusförfattarna har försökt få till när det gäller harfuttarna, för att få in dem i någon sorts... Ja, men i någon sorts på ett okej sätt. I och med att de ska liksom inte finnas för en som tusentals år liksom i nästa tidsålder. Och det är också en grej som jag tycker talar för att Meteormannen, Kometmannen, är Gandalf. För att vi vet ju det att har vi läst böckerna och sett filmerna, så vet vi att han har en väldigt djup och liksom gammal relation till hobbitarna. Och där var vi inne på lite innan, att det är liksom en väldigt stark ledtråd till att den här mannen är Gandalf. Och att han redan nu då, redan i den andra tidsåldern, etablerar då kontakt med och lär känna hobbitarna. Sen det var inte alltid en bra relation de hade. Det var en bra relation, men han sågs lite som ett dåligt tecken, ett järtecken, liksom ett omen. När han väl kom och hälsade på i fylke hos hobbitarna. Det var inte alltid tjo och tjim och gud vad kul att se Gandalf. Utan det är så här, åh shit, nu kommer Gandalf igen. Alltså, nu är det något strul på gång. Liksom. Nu kommer det hända någon skit nu, för nu kommer Gandalf. Lite så var det. Även om de hade en gammal och djup relation. Så var det lite så det var. Så det är en till grej som jag tycker talar för att det är Gandalf. Och att de redan nu då lär känna varann och att han hänger liksom med ursprungshobbitarna, homo erectus-hobbitarna. Och att han har en relation med dem i flera tusen år då. Och han gillar dem så mycket som han gör i filmerna och böckerna. Och som någon sorts avslutning kan vi ju ta upp det här med Isildur. Alltså det händer ju ganska mycket mer, men jag känner att det här, de stora grejerna, alltså Miriel blev av någon anledning blind. ser inget, hon garvar ju åt det, men jag vet inte varför hon skulle bli blind för. Ingen annan blev blind, vad det verkar som. Och de drar ju då tillbaka nu Numenarerna, Miriel och Elendil och de här. De åker tillbaka till Numenor nu, men de kommer komma tillbaka. Det var ju då Miriels löfte. De kommer komma tillbaka och de kommer då slåss då igen. Det som hände då med Isildur var ju att han fick ju någon brinnande tak över sig. Och oj då, nu dog han, vill väl då manusförfattarna att vi ska tänka. Men det är såklart ingen som tänker så. Han är ju en av protagonisterna liksom i den här serien. Så det är klart han inte dör och vi ser ingen kropp och ingenting. Och sen vet vi ju, alltså, det här är väl ingen spoiler. Alltså, det vet ju alla som har sett Sagan om ringen-filmerna eller läst böckerna. Att Isildur har ju en otroligt stor roll att spela. Var lider. Alltså, han kommer komma tillbaka till nästa avsnitt, helt övertygad. Men det är ju så att Isildur är ju den som i det här slaget som avslutar den andra tidsåldern. Alltså The Battle of the Last Alliance kallas det väl för. Sista alliansens slag, den här sista alliansen då mellan människor och alver. De kommer då kriga mot Sauron och hans anhängare. Och i det här kriget så kommer ju Isildur att ta Saurons ring. Och det ser vi ju i flashbacks. Om vi till exempel när vi ser filmerna ser vi det i flashbacks. Att Isildur slår av ringen från Saurons hand och tar ringen för sig själv. Han misslyckas sen att förstöra ringen. Han kan liksom inte förmå sig att slänga den i liksom Mount Doom så att den förgörs. Utan han vill ha den för mycket själv. Så att han tar ringen och det blir då, dels blir det hans fall. För att på grund av den så dör han en väldigt otrevlig död. Eller väldigt otrevlig, det var en okej död. För vad den här, det finns värre dödar. Det finns värre dödar, men han dör i alla fall. Så egentligen som en direkt konsekvens av det här. Ringen förråder honom helt enkelt. Och det ser vi också i flashbacks, så det är inte någon spoiler. Och det i sin tur gör ju då att den här ringen, den faller i glömska ganska länge. Men sen så hittas den av Smeagol som sen blir Gollum. Och den kommer sen till Bilbo och den kommer sen till Frodo och bla 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 bla. Så är vi ju på Sagan om ringen. Men Isildur är ju den som faktiskt tar ringen av Sauron i det här slaget. Det kommer inte vara kulmen på säsong 1. Absolut inte, men förmodligen kommer det vara kulmen på säsong 5 då. Om vi kommer så långt. Och då kommer vi nog se det här slaget då. The Battle of the Last Alliance. Där Isildur kommer ta ringen och resten är så att säga historia. Men så Isildur, han är såklart inte död. Han är i högsta grad alive and kicking. Blir då spännande att se nu. Jag tror att, som Malte var inne på förra avsnittet, det är det som jag i alla fall är mest spänd på. Det är ju faktiskt när Galadriel och Halbrand, en sårad, liksom sliten, trött Halbrand, kommer till alverna för att han behöver då vård av sitt sår. Får vi se då om det är ett verkligt sår eller om det är någon sorts bara mind games. Och någonting. Han har ju stageat det uppenbarligen, det är jag helt övertygad om. Men hur han stageat det? Har han typ skurit sig själv liksom i magen? Det skulle han väl för sig kunna göra. Det är väl ett Sauron move om något, känns det som. Men det blir spännande att se när han kommer då till alverna och hur processen sen börjar nu. För att om det nu är så att han är Sauron så kommer ju vare lider han vilja då, och han kommer hjälpa dem att smida de här ringarna, de tre alvringarna. Och de kan vi prata om i ett annat avsnitt, kanske efter finalen. För det fanns ju då tre alvringar som var deras liksom rings of power. Och de hade olika namn, de hade olika egenskaper, de hamnade hos olika personer. Och liksom en kul grej att en av de här ringarna hamnar faktiskt hos Gandalf. Spännande va? Det kan vi komma in på lite senare. Men det måste börja en process där. Och det är ju frågan om det nu är så att vi ska få något sorts klimax på den här säsongen. Så måste vi nästan få en reveal av Hallbrand som Sauron. På något sätt. Kanske inte så här liksom skriva det på näsan på oss. Men så att vi ändå fattar. Eller kanske att Galadriel också fattar. Äntligen. Att den här människan är ju faktiskt Sauron. Som jag letade efter nu i flera hundra år. Liksom. Så att vi ser fram emot det. Och vi ser fram emot nästa avsnitt som kommer då förmodligen på lördag. Skulle jag tro. Då är vi tillbaka igen. Det här var en liten monolog från mig. Hoppas det gav någon sorts klarhet. I alla fall hur jag tänker. Fortsätt diskutera på Twitter. Det är ju alltid roligt. Ju. Säger vi så. Hörs vi snart. Ciao tutti.